Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej allihopa och välkomna till 7:e avsnittet av andra säsongen. I andra säsongen. På?
7:e avsnittet av skulle jag säga.
Ja, ah, så är det nog. Av den fantastiska podcasten Under 30 som av oförklarliga anledningar har haft en paus på 2 veckor. Vi är tillbaka.
Nej, men vi är tillbaka mer taggade än någonsin. Vi behöver den paus bara för vårt psykiska välmående. Jag och Mohammed, alltså ingen av oss är ju jättestabila så där. Och vi har bara behövt en liten paus. Men nu är vi tillbaka, vi är superpeppade. Och vi hoppas att ni är taggade för att vi kör igång igen med podden. Mohammed, du har varit utomlands.
Ja.
Berätta.
John, min pojkvän, och Emily, min roommate, var i Beirut, i Libanon. Johns familj är därifrån och de har en lägenhet där, så vi bodde i den. Det var varmt, konservativt och spännande, antar jag. Det var roligt att så här, komma tillbaka till ett arabisktalande land, för att jag inte besökt ett sådant sen jag var typ 10. Blev också påmind om varför jag inte besöker sådana länder, just för att de är så pass konservativa som de är. Det var väldigt mycket blickar på Emilys outfits och väldigt mycket blickar på mig och John. Vi blev till exempel, eller bland annat, mordhotade på stranden när vi under en selfie session bestämde oss för att kyssas, vilket är lite vågat i det landet, men vi gjorde det ändå. Och då så hör vi en man som skriker från sitt hus som är typ så här 30-40 meter bort och bara: försvinn från min strand, försvinn, så här på arabiska då, såklart. Och jag bara oj, så här, och jag står ju där kaxig som alltid och bara: men det här är inte din strand, äger du den eller? Han bara: det gör jag faktiskt. Och jag bara: bevisa det då. Så står vi där liksom. Men sen så hade han 2 hundar med sig och ena hunden började springa emot mig.
Oj.
Ja, så då höll jag käften för att jag blev väldigt väldigt rädd. Men då sa han någonting mer kränkande och då svarade jag faktiskt på det också, fast hunden stod bredvid mig. Men då slutade det med att han sa att han skulle gå in och hämta ett maskingevär och skjuta oss. Så då bestämde jag mig för att avbryta konversationen. Du ser helt chockad ut.
Men ja,
man var väldigt ärrad där och då. Har mått bättre, har också mått värre, men vi överlevde med en erfarenhet rikare i bagaget. Hångla inte på stranden om det är i Beirut.
Men alltså wow, jag blir helt helt förstörd när jag tänker på det. Alltså så här, nu kan ju du berätta det lite så här, ja men och skratta lite och så där. Men alltså ju mer man tänker på det och går in i det, hur fruktansvärt vidrigt och sjukt är det inte att sånt där existerar idag?
Det är,
alltså jag har liksom noll förståelse och noll empati för det. Jag kan ha empati för väldigt mycket, men jag har noll förståelse hur de här människorna kan känna sånt starkt hat. Och det grundar sig väl i någon rädsla eller så här, jag vet inte. Men mot människor på grund av ja, men deras, alltså vem de älskar eller vad fan som helst. Alltså det är så sjukt för mig. Och att så, alltså, vissa sådana här människor på riktigt skulle kunna så här, vilja ha ihjäl människor för deras sexuella läggning. Det är så sjukt.
Ja, alltså det pågår ju väldigt mycket sånt i arabländerna. Någonting som jag märkte när jag var där, alltså jag och Jan laddade ju ner Grindr då, som är en dating-app för homosexuella killar. Och det vi tänkte på när vi använde den då var att så här, 80, om inte mer, procent av killarna döljer sina ansikten på de här kontorna för att de liksom inte ens vågar visa hur de ser ut. Så jag gjorde lite mer research, jag bara, okay, vad beror det här på? Då visade det sig att i Egypten så använder poliser bland annat Grindr för att hitta liksom bögar och bestraffa dem. Alltså de skapar då ett konto där de utger sig för att vara en homosexuell man som är ute efter att dejta eller att ha sex eller någonting. Sen så möter de upp någon och liksom misshandlar den, fängslar den eller vad de nu än gör i de bränderna. Så det är väl därför de inte vågar visa sig förståeligt då, med tanke på vad som hände av en liten kyss. Men ja, det är väldigt sjukt att människor är så fortfarande ja, omtumlad blev man. Och också så här, jag vet inte, jag är typ inte ens, jag har aldrig blivit utsatt för en homofobisk attack sen jag kom ut. Fast nu var det ju i och för sig ett annat land. Så ja. Ja, jag är okej.
Ja, hur mår du? Men,
hur mår jag? Vi gick runt hela dagen och bara, vi har varit utsatta för ett hatbrott, ett hatbrott. Det var ju faktiskt ett hatbrott.
Ja.
Det är ett hatbrott i egen hög person. Men, ja. Nej, men jag är okej. I'm good.
Ja, vad ska man säga?
Magsjuk blev jag där borta.
Nej.
Och jag har aldrig varit det förut.
Och var det så här, munnen eller rumpan?
Båda två. Och det värsta var att så här, Emily kallar det killsjuk. För att när killar blir sjuka så är de jättedramatiska för att vi inte har någon smärttröskel. Det stämmer säkert.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Och eftersom att jag aldrig hade varit magsjuk förut och väldigt, väldigt sällan spyr, så trodde jag att jag var döende. Så jag låg ju och grät. Jag satt och sa till dem att jag skulle åka hem. Jag försökte ringa hela min familj på WhatsApp och Snapchat och Messenger. Ingen svarade. Sen så började jag kolla direkt till flyg till Sverige för att jag var minsann övertygad om att jag inte skulle klara mig om jag var kvar här. Och jag hade ingen lust för att betala för läkarvård i Libanon. Dagen efter var jag frisk igen.
Men alltså vadå? Jag tänkte också så här, du ringde ju inte mig.
Nej.
Så om du tänkte att du var döende så ringer du inte mig.
Nej, men jag ringde hela min familj för att jag ville veta vad jag var vaccinerad mot och inte. Jaha. För att jag visste inte vad
jag trodde du ringde dem som du tycker om.
Nej. De hade fått ta mitt dödsfall där och då i så fall. Bara ringer och bara, nu dör jag, bara så att du vet.
Men alltså det där tycker jag är lite sjukt. För att jag kan också ibland när jag är sjuk känna att jag håller på att dö.
Ja.
Fast jag ringer ju ingen. Alltså det är som att jag ligger där och bara accepterar. Jag bara, det här är slutet. Och också så har jag, tror jag, alltså jäkligt hög just här smärttröskel. Alltså jag har ju gått på så här arbetsintervju och liknande när jag har haft över 40 graders feber, typ 41. Och du vet, så här skakat. Och jag vägrar ju ta Alvedon och sånt också, vilket är jättekorkat.
Jag är också så. Varför är det så?
Nej, men för mig är det för att jag har någon sorts rädsla kring mediciner och biverkningar. Och också att jag, ja men ja, typ så, sen min uppväxt, att jag såg så här, min mamma och mormor båda åt väldigt mycket mediciner för de var sjuka. Och jag såg liksom hur medicinerna hade såna grova biverkningar. Så att jag alltid sett att så här, de botade ju aldrig de nära mig som var sjuka, så att jag bara känt så här, men nej, mediciner kan inte vara så bra, så jag har alltid undvikit det så mycket. Och det är ju korkat, speciellt när man har feber, då ska man ju få ner febern. Så det är typ därför jag alltid undvikit, och så här, även om jag har haft, om sagt, grov feber, så jag säger nej, jag ska inte ta kanske max en Alvedon om dagen.
Men åker febern ner, eller är det bara så att man inte känner den?
Nej, men just med feber så tror jag att det på riktigt är febernedsättande, alltså att, det, att febern, just feber är ju ganska farligt, så där tror jag verkligen att man ska ta medicin. Nu är inte jag någon läkare, så söker en läkare för professionella råd, men just med feber tror jag att den inte bara bedöver, utan att den faktiskt sänker.
Okej.
Men ja.
Nej, men gud, du berättade.
Jag kommer inte ihåg.
Jag heller.
Det var så länge sedan vi poddade, förlåt.
Nej, men gud, men vänta. Du hade gått på arbetsintervjuer, smärttröskel, sjuk, du ringer folk. Du ringer inte folk.
Nej, jag ringer inte folk. Alltså jag typ på riktigt tänker att så här, nej, men nu kanske jag dör.
Ja.
Och jag bara accepterar det. Det är så hemskt.
Ja, det är hemskt. Ja, nej, men det var det. Så ett hörtbrott och en nära döden upplevelse var min resa. Hur har det varit för dig?
Jo, men det har varit bra. Jag har saknat dig. Alltså, det var så länge sedan vi sågs. Det har varit stressigt, det har varit mycket. Men jag känner verkligen att mina antidepressiva gör någonting med mig i alla fall.
Fantastisk för information.
Ja, men faktiskt, för att jag har märkt att så här, ibland har jag varit så stressad och mått lite dåligt. Alltså jag mår fortfarande dåligt ibland. Men jag har, tror jag, på grund av min medicin eller på grund av något annat, ändå lyckats ta mig upp ur sängen och göra grejer.
Nej.
Det är en bedrift för mig.
Ja, men det är det. Det är därför jag är verkligen tappar hakan. Jag också vill också.
För mig tidigare, när jag har haft så här tuffa dagar och väldigt stressigt och sådär, så har det ibland kommit, eller ganska snabbt kommit till nivån att jag så här, drar ner mina persienner, ligger i fosterställning, inte pratar med någon och bara mår piss. Liksom så. Och mår så och liksom kanske inte kan gå ut utanför dörren på flera dagar. Men nu, alltså det har varit så mycket och jag har mått dåligt ibland, men jag har ändå gått upp, gjort mig i ordning, gjort grejer, varit på event, jobbat, gått på möten. Alltså jag har pushat mig själv. Ibland kanske lite för mycket att det har varit jobb varje dag. Men det är ändå en sån stor bedrift för mig. Och jag har börjat känna mig att så här, alltså mitt dåliga mående är på en annan nivå som jag kan hantera. Och den förlamar inte mig helt. Nej. Alltså den gör inte mig helt så här handlingsförlamad. Mm. Så att jag liksom inte kan göra någonting, utan jag har trots att säga, jag mår inte så bra idag, men vad fan, jag tar en dusch, gör i ordning mig och jag får lite saker gjort.
Gud vad härligt.
Och det är stort, och jag tror många med depression också så här, kan känna igen sig att det är en stor bedrift att ens borsta tänderna och duscha ibland. Och jag har lyckats göra det plus mycket mer även under mina dåliga dagar.
Mm.
Och det är skönt, och jag tror att det är medicinen som ger mig den lilla extra energin. Men sen har jag också vågat söka hjälp. Inte bara, jag går ju hos min psykiatriker ibland, men jag har också vågat söka hjälp just med, alltså det jobbet jag har. Jag jobbar ju med mina sociala medier, med YouTube och sådär, Instagram. Och jag har vågat söka en assistent typ.
Det är så coolt.
Och det är jag jätteglad över. Jag måste säga, det är Margot som har tipsat mig om det. Eller tipsat mig. Det är Margot som har inspirerat mig att göra det. För att jag var med på en YouTube-panel där vi så här pratade lite om, ja, men hur man startar en YouTube-kanal och hur man vågar och sådär. Jag och några andra YouTubers, bland annat Margot. Och då sa hon just att så här, hon har ju en tjej som heter Elin som hjälper henne att filma, redigera, och en tjej som jobbar med henne helt enkelt. Och hon bara, alltså man ska komma ihåg att man kan söka hjälp, liksom. Det är inget fel med det, och det kan vara jättehärligt att vara ett team. Och då, alltså på riktigt, efter att hon sa det, alltså typ den kvällen, bara så här, skrev jag på, i en Facebookgrupp jag är med i som heter Power Babes. och bara säga, jag söker en assistent.
Alltså det där, förlåt, kort parentes. Ja. Jag är så himla avundsjuk för att ni tjejer har så mycket Facebookgrupper där ni sitter och peppar varandra och hjälper varandra och så här. Det finns någonting för varje enskilt intresse. Ja. Medan vi killar är så jävla tråkiga och instängda. Det finns inte ett skit för oss. Förutom det blivande feministpappor.
Ja men det...
alltså...
Nej, fast Mohammed, då känner jag att där har ju du en grej. Varför startar du inte en egen?
Ja, bra idé, okej, fortsätt.
Ja, starta en egen Power Babes. Mm. För den, alltså, den är så bra. Och jag fick väldigt mycket respons, massa mejl. Och så träffade jag en tjej på en intervju. Och just nu jobbar jag med henne då. Provjobbar med Sofie heter hon. Jag provjobbar med henne den här veckan. Så det är då en assistent som ska hjälpa mig med så här organisering, bokföring, planering, filmning, fotografering och sådär.
Och allt det här för 20 kronor i timmen.
Ja. Nej, hon får givetvis liksom rimligt betalt. Och jag vet att det är många som söker så här praktikanter, vilket blir, alltså innebär typ att någon ska jobba för en gratis.
Precis, och för mig, betalar ju ut lön.
Ja, för mig är det jätteviktigt att hon får betalt och att det är kul och givande liksom. Och jag försöker göra det så roligt som möjligt för henne. Och det är ju som att typ egentligen ha en kompis. Och vi så här fikar, käkar. Och hon hjälper mig att ta lite bilder och planera och sådär. Så jag hoppas att hon tycker det är kul. Jag kan inte tala för henne, men det är viktigt för mig att jag gör rätt för den personen som jobbar för mig. Så att jag hoppas att det kommer funka. Och jag tror att det kommer hjälpa mig. Och det är också många som har sagt till mig så, ah, men, oh my god, hur har du råd liksom? Och det är inte att jag har massa pengar helt plötsligt. Och det går faktiskt inte så jättebra för mig just nu. Men det handlar om prioriteringar. Jag prioriterar att ha en person som kan hjälpa mig istället för att festa varje helg och spendera 1000 spänn på taxi och drinkar. Eller jag prioriterar att ha någon som kan hjälpa mig med mitt jobb istället för att köpa en designerväska. Alltså lite sånt. Att för mig är det här en prioritering. Och jag försöker tänka smartare kring pengar. Och jag tror att det här är ett jättebra val, att spendera lite pengar från mitt företag på att få hjälp. Så det känns bra.
Det tror jag också. Att det är ett bra val alltså. Ja. Jag är ganska övertygad om det.
Jag har tänkt lite på, alltså just så här, hur man ser sig själv. För, alltså jag tycker det är så konstigt, men jag ser ju mig själv som en ganska blyg, tillbakadragen person. En person som är rädd att synas och rädd att prata framför andra. En ledsen och deprimerad tjej. Jag ser mig som en ful person. Och det är liksom så jag ser mig själv. Och jag tror att det beror på att det är så jag såg mig själv under den här, alltså, tiden i livet, eller den här perioden, du vet, när man var i tonåren, så här 14, 15, 16, 17. Då ansåg jag att jag var alla de här grejerna. Och jag definierade mig själv och identifierade mig själv med de här orden, så här, blyg, deprimerad, ful och så vidare. För att jag tror att så här, hjärnan när man är ung, alltså nu bara filosoferar jag, men ser saker lite mer svart och vitt än vad jag gör idag. Alltså nu kan jag se saker mer komplext liksom. Men då såg jag saker svart eller vitt. Och då var jag som sagt alla de här grejerna. Och det är en sån formbar tid i livet också typ. Så att det är som att det är så inrotat i mig att säga, jag är blyg. Jag hatar att prata framför folk. Jag är ful, jag är deprimerad. Att jag än idag ser mig själv på det sättet, förstår jag menar. Och jag vill typ bryta mig loss från det, för jag tror det är så farligt att så här, sätta sig själv i massa fack och så här, hålla fast vid dem fast man utvecklas i livet, fast saker förändras i ens liv. Alltså, förstår du vad jag menar när jag säger så?
Jag förstår vad du menar. Alltså jag känner också sådär. Alltså så här, inte just deprimerad, men absolut att så här, jag känner mig, har alltid känt mig som den konstiga killen. Och också typ fula killen. För att man var uppvuxen i liken skola där alla bara såg etniskt svenska ut, men som man själv inte var det. Men det jag har fått göra, eller det jag gjort, är väl att alltså humor funkar ganska mycket för mig. Alltså att man skämtar bort det. Alltså så här, jag brukar bara tänka så här, shit, okej, jag var ganska konstig under hela min uppväxt kanske, men liksom så här, jag älskar att vara konstig idag. Och att man kanske så här på något sätt, alltså jag vet inte, alltså för mig funkar det bara att skämta om väldigt mycket saker. Alltså så här, som vi pratade om i tidigare avsnitt, alltså blir jag utsatt för ett hatbrott, då kommer jag bara skratta efter det.
Ja.
För att så här, det är så jag avdramatiserar saker och ting. Så jag förstår absolut vad du menar. Däremot har jag absolut inget konkret tips på vad man kan göra.
Nej, för, alltså, det du säger med att skämta bort det, det är jag också ganska bra på. Mm. Men jag tror att skämta bort det, det är en sorts så här, överlevnadsstrategi mer än att det bearbetar problematiken. Förstår vad jag menar?
Verkligen.
Alltså det är ju så man gör för att överleva. Man så här, skämtar bort grejer. Men jag vill liksom... Jag vill liksom bara så här, sluta definiera mig själv med de här orden som så här, egentligen trycker ner mig. Och jag tror också att de hindrar mig från att nå min fulla potential. Mm. Alltså det där lät så klyschigt, men jag tror det. Att jag, som sagt, att jag har alltid tänkt att så här, för att när jag var yngre, jag hatade att prata framför klassen med skol, alltså skol, man skulle prata skolföreläsningar, vad säger man?
Tal, när man höll tal.
Ja, men man höll tal och föredrag och sånt.
Ja, just föredrag.
Ja, nu ska man ha föredrag på engelska om man bara ville alltså, gråta liksom. Det var fruktansvärt jobbigt. Jag hatade det med hela min själ. Men så här, och då, och det gjorde jag. Och då har jag alltid tänkt så här, men jag hatar att prata framför folk. Och så ser jag mig själv än idag. Så här, 10 år senare. Vilket är så här, men va? Jag gör ju typ inte egentligen det idag. Jag satt i en panel häromdagen och pratade framför folk. Det var fett roligt.
Ja.
Men i mitt huvud så ser jag mig själv som när jag var 14 och hatade det. Och jag tror att det som sagt hindrar mig från att nå min fulla potential. För det är som att min hjärna håller fast vid de här definierande orden eller meningen eller vad man säger. Fast det inte är sant längre.
Nej.
Och jag vet inte så här, hur man bryter sig loss från det. Men jag tror att det är så viktigt att så här, inte hela tiden behöva tänka att så här, ja, men jag är den personen som är si eller så, utan att så här, bryta sig fri och testa sig fram. Och jag vet inte hur man gör det mer än att bara aktivt så här, bryta de här boxarna man har satt sig själv i. Samma sak som att jag har sett mig som osäker person.
Mm.
Och en blyg person. Och när jag träffar nya människor idag, jag tror inte att de flesta skulle se mig som osäker och blyg. Men i min hjärna är jag fortfarande det, eftersom jag var det när jag var yngre. Och i min hjärna blir jag därför nervös när jag ska träffa nya människor. För att jag tänker, men jag är ju blyg. Fast så här, jag kanske inte är det längre. Vad fan måste man liksom, förstår jag menar, man så här, hindra sig själv från att utvecklas och vara där man är och som sagt få utvecklas som person för att man håller fast vid den man var när man var så ung och liksom såg allt svart eller vitt på något sätt.
Jag fattar vad du menar.
Alltså summan av kardemumman är väl att man inte ska tillåta sig själv att sätta sig själv i boxar, för att jag tror att det hindrar en från att liksom vara den man vill vara och kan vara. Och viktigast av allt, inte låta andra sätta en i boxar.
Människor älskar att sätta andra människor i boxar.
Ja, för det är skönt för våra, jag tror det är skönt för våra människohjärna. Den är liksom, det är så skönt att sätta folk i boxar och fack. Men det kan ju också vara så att andra personer till exempel har sagt till mig så, oh my god, lilla Sabina som var så blyg, hur kan du nu helt plötsligt ha en YouTube-kanal där du vågar prata om allt mellan himmel och jord?
För att jag vill.
Nej, men för att jag vill och för att jag utvecklas som människa. Och för att jag kommer inte alltid vara blyg bara för att jag var det när jag var 10 eller 15 eller så. Och det kan ju också vara att folk kanske säger till dig så, men du Mohammed, du som alltid är så rolig och glad, alltså det betyder ju inte att du inte kan vara seriös. Förstår jag menar? Att man liksom inte ska, alltså man ska bara få vara. För vi är komplexa personer. Och att inte låta de här definierande orden hindra en från att vara en komplex människa med massa olika sidor som kan göra massa olika saker och sådär. Så bara var komplex och var liksom färgglad, och du behöver inte vara svart eller vit eller så. Bra.
Ja, väldigt bra. Nu till veckans lyssnarfråga. Hej Sabina och Mohammed. Jag har fastnat i mina tankar. Jag går runt och tänker alldeles för mycket nu för tiden. Jag vill bara kunna släppa mina tankar och fokusera på nuet. Hur gör jag? Frågetecken. Kram, 2 hjärtan. Oj, ursäkta mig. Fantastisk fråga du anonyma lyssnare. Jag är exakt likadan. Är konstant fast i mina tankar. Har inte jättemycket tips på hur man slutar att vara det, förutom att försöka underhålla en med saker som gör en glad och också saker som gör en glad i längden. Till exempel vet jag att om jag börjar äta hälsosamt och träna regelbundet, så vet jag att jag kommer må bättre i längden, och då kommer jag vilja lägga fokus på att upprätthålla den livsstilen för att jag märker att jag mår bättre. Mm. Till exempel, eller typ som jag gör nu i år, att ägna mig åt hudvård, vilket jag tycker har blivit ganska roligt för att jag märker att det ger resultat i längden, och så lalalala. Mm. Och då börjar mina tankar gå lite mer åt det hållet. Så jag skulle säga, försök hitta någonting som kan ta upp lite mer av din tid.
Ja, nej, men det är jättebra. Och jag har också det här problemet, alltså 100%. Jag tror mycket av mitt så här dåliga mående har ju också berott på att jag är så mycket i mina tankar. Och alltså människor har typ, jag vet inte hur många tusentals eller miljontals tankar per dag liksom. Så att vi kan inte helt bara koppla bort det. Men min psykiatriker har sagt till mig att jag ska försöka tänka lite mer, eller leva lite mer efter det här mindfulness-grejen. Jag har fått en läxa att diska 15 minuter varje dag, och det gör jag nu. Så sen typ en månad tillbaka så diskar jag 15 minuter varje morgon, just för att inte få så här diskkaos i mitt kök och sådär. Och det är typ en av mina bästa grejer på dagen, vilket är så sjukt. Men just i den stunden när jag diskar, alltså såklart jag tänker, alltså min hjärna håller ju på att göra sin egen grej, men jag försöker ändå liksom vara lite i stunden, tänka på hur det känns. Och på, ja men tänk typ på hur det känns och hur det ser ut, alltså så när jag diskar, ja. Helt enkelt. Och vara i den stunden, samma sak när jag typ gör min hudvårdsrutin. Att jag försöker liksom så här massera ansiktet lite, tänka så här, gud vad skönt det känns med den här ansiktsfetten mot min hud. Och typ när jag har på mitt serum, att så här, men känna hur min hud känns. Alltså vara mer i kontakt med det jag gör. Samma sak när jag lagar mat, istället för att bara kasta ihop någonting. Att så här, lägga ner lite mer tid och lite mer kärlek i saker. Och försöka vara lite mer i nuet. Men samtidigt så har meditation hjälpt mig tidigare. Men där har det också tagit tid. Mm. Alltså första gången man mediterar, alltså hjärnan bara, det är en miljard tankar i hjärnan och man kan liksom inte koppla bort dem. Men där är också en grej att tänka på sin andning. Så när jag känner mig så här, det är så mycket tankar i mitt huvud just nu, jag vill bara få en lugn stund. Då kanske jag sätter på någon harmonisk musik och så tar djupa andetag och försöker tänka på andningen och tar 10-20 andetag. Och sen så också när jag är med någon, alltså när jag är med dig och pratar med dig, då är jag ju inte fast i mitt huvud. Alltså då är jag ändå närvarande i stunden med dig. Så att umgås med personer också. Men samtidigt så, en annan sak som funkar för mig är att ge mig tid att bara tänka. Så mina kvällar, någon timme på kvällen, så sätter jag på sig musik och så bara låter jag tankarna flöda. Och alltså det, jag brukar börja gråta typ varje kväll när jag låter tankarna flöda. Ja. Gråta, känna mig otroligt tacksam. Alltså jag låter tankarna liksom få släppas fri, helt fria en stund på dagen. Och sen kan jag liksom i mina andra vardagliga aktiviteter försöka vara mer i nuet. Så det är typ så jag gör. Men det du säger, just att vara fast i sina tankar, alltså det är så många av oss som är det.
Gud, det
är. Så det är övning och sådär. Men jag tror att kolla in lite mer mindfulness, det kan hjälpa.
Gud vad bra tips. Alltså jag saknar ju det där. Alltså så här, möjligheten. Alltså jag har ju så svårt att typ bara vara i mig själv.
Mm.
För att jag bor ju ihop med två andra personer och har gjort det hela året. Så de här kvällarna att så här, lägga sig i sängen och lyssna på musik och bara låta tankarna flöda, alltså det har inte jag känt på ett år, tror jag.
Mm.
Gud vad jag saknar det där. Faktiskt insåg jag nu från ingenstans. Dagens avsnitt har dessvärre börjat lida mot sitt slut. Har du någonting mer du vill ta upp? Vill du be om ursäkt en gång till för att du var borta i 2 veckor utan att säga någonting?
Nej, alltså jag vill istället säga tack för att ni har väntat och för att ni lyssnar ändå, även om vi försvann lite. Så jag vill bara tacka för det. Och sen så vill jag säga att ni kan mejla era frågor till under30@gmail.com. Och så kan vi svara på era frågor i nästa avsnitt. Och ta hand om er, för fan. Puss och kram!
Just det, en rolig sak.
Vadå?
Bara. Såg du att Selena Gomez och The Weeknd har gjort slut?
Nej.
Är det så chockerande dock?
Nej, det är inte, men ändå. Jag tycker inte om när folk är slut.
Selena fångades på en bild med Justin i veckan när de satt och åt frukost.
Du skojar. Det här visste inte jag.
Little did you know.
Oh. Mm-hmm. Justin and Selena.
Hej då allihopa.
Puss.
Oj, nu sitter jag fast. Så.